Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkommen till Trädgård, Trädgård, Trädgård.
Med Dixon och Wilson.
Nu sitter vi här igen och poddar. Mm. Och idag ska vi prata om det som vi inte hann med förra gången. Ditt favoritämne.
Ståndort. Ja, förra avsnittet blev ju ganska maffigt. Men vi har fått väldigt mycket fin respons på det. Folk älskar att vi grottar ner oss i hur man designar sin trädgård. Så att det känns ju roligt. När man sitter och klipper är man ju lite orolig. Att bara, det blir för långt, det blir för långt. Folk kommer tröttna. Men tydligen inte.
Nej, och du sa, ja men det är bra. Det här kommer inte bli så långt avsnitt idag. Men det säger vi ju varje gång.
Ja, men så är det ju när man pratar om något man älskar. Då är det ju svårt att hålla käften.
Mm. Så är det. Men ja. Linnea, berätta lite, vad har du gjort i veckan?
Jag har faktiskt varit konferensier på våran interna trädkonferens på Malmö stad. Malmö fokuserar eller satsar väldigt mycket på träd och älskar träd. Och vi har till och med trädexperter som är proffs på allt som har med träd att göra. Så att nu samlade vi en massa människor inom alla förvaltningarna inom Malmö stad. Och pratade träd och grottade ner oss. Och det var lite så här sektaktigt. För att jag slängde ut frågan, vem här tycker inte om träd? Det var ingen som räckte upp handen.
Nej. Men så, finns det någon som inte tycker om träd? Mm, även om man jobbar...
Ja, kanske inte. Men det var väldigt roligt. Också lite deppigt med tanke på att alltså, vi måste ju kämpa på med träd, alltså krontätheten. Därför att människor håller ju på att dö i Europa på grund av varma somrar. Och det som kan hjälpa städerna, det är ju träd. Trädkronorna som skuggar, sänker värmen i fasaderna, sänker värmen på gatan. Alltså det är stor skillnad om det finns träd eller inte på en gata. Mm. Så att det handlar ju om liv och död här faktiskt. Så jätteviktigt ämne som jag var väldigt stolt över att få vara inblandad i.
Mm.
Och du då?
Att man inte fick höra på det.
Ja, du får börja jobba med Malmö stad.
Ja, men det är ju... När man kommer ner till Malmö så möts man ju verkligen av blomsterprakt. Och det är verkligen jättefint överallt på gatorna mitt liksom i stan. I alla fall där jag har rört mig mycket. Men man märker verkligen att det satsas på det gröna i staden.
Mm.
Jätteroligt.
Det är ju ett sätt att bygga upp människors kärlek till sin stad. Och känna att man betyder någonting som Malmöbor. Mm. Det är att satsa på det gröna. Mm. Sen finns det ju väldigt mycket mer vi skulle kunna göra i Malmö. Men vi är ju vi har en sån liten yta och vi är ju en växande befolkning. Så att det blir väldigt svårt. Vi behöver bygga många fler lägenheter och hus. Men vi behöver också träd. Så hur gör man den här kombinationen så att det blir bra för alla? För träden ska ju inte... Jag vet många som i New York på Manhattan har ett träd. Då räknar de på, ja men 10 år kan du stå här innan det mår dåligt. Och så får det ju inte vara. Utan man ska ju helt plantera träd så att de kan få stå och växa där i 50-100 år.
Mm.
Så ja, jag gick igång
Jag förstår det. Gud,
jag blev eld och lågor och kände glädje till mitt arbete.
Vilken härlig dag.
Ja, och ja. Vad har du hittat på då? Har du haft en sån fullspäckad vecka igen eller?
Men vet du, jag har faktiskt haft lite lugnare vecka.
Ja, vad skönt.
Det betyder inte att jag inte har gjort någonting då, men jag har inte stressat ihjäl mig. Nej, men boken är nu inskickad. Så roligt. Jag ska fira idag. Jag ska på lunch och fira det. Och har till och med lagt upp boken nu så att man kan förbeställa den på min hemsida. Så det känns jättebra. Jag känner mig faktiskt jättestolt över det arbete och det teamwork. Vad vi har åstadkommit tillsammans. Det känns jättekul. Sen längtar jag för att se den in real såklart. Att kunna bläddra i den. Men jag känner mig otroligt stolt.
Ja, men det ska du vara. Och tänk att du har ju skapat den här samtidigt som du har haft ditt vanliga jobb. Som du har spelat in Drömträdgården och tusen andra grejer.
Jag vet. Jag vet inte riktigt hur jag har fått ihop det, men det gick. När man tog alla lediga stunder som fanns. Ja. Nej, men det känns jätteroligt. Så nu ska vi bara planera lite releasefest och roliga saker. Åka runt och prata om boken och sådär på trädgårdsmässan bland annat.
Mm.
Och sen så har jag jobbat mycket vid skrivbordet och satt ett koncept för en ny trädgård. Det är liksom min favoritdel, att sätta konceptet och liksom, okay, men vad är det för nyckelväxter, vad är det för material, vad är det liksom som ska sätta tonen. Vad ska det vara för formspråk? Jag tycker det är jättekul. Och så har jag tränat mycket. Jag försöker träna mycket nu när jag känner att det är lite lugnare. Yoga och lite crossfit på Fightbox.
Nicole, hur många gånger om dagen tänker du på ståndort?
Minst 3.
Så pass.
Nej, men det är klart man tänker på det nästan varje dag i och med att man väljer ju växter åt kunder och till sig själv, till sin trädgård och så. Du då, Linnea, hur ofta tänker du på ståndort?
Alltså som trädgårdsingenjör så är det ju A och O. Jag hade inte varit trädgårdsingenjör om jag inte tänkte på ståndort hela tiden. Att det är liksom det som är min nyckel till framgång när det kommer till trädgård. Och det är ju verkligen det. Alltså, beroende på om man tar hänsyn till ståndorten eller inte, så kan man ju skapa en mer eller mindre lättskött eller svårskött trädgård. Kan man ju snabbt förkorta det till. Eller sammanfatta det till.
Det är ju många som vill ha just en lättskött trädgård. Och då behöver man ju kunna den här biten.
Ja, och ståndort innebär ju att det är rätt växt på rätt plats. Alltså, vad är det för förutsättningar växten behöver för att bli så bra som möjligt? Och det kan handla om jordmånen, det kan handla om skugga eller sol, det kan handla om utrymme och
vad menar du?
Vind, precis. Fick lite i.
Vatten.
Alltså
var det finns för...
liksom var, det finns var för... i landet.
Ja, men kan inte du börja berätta om det? Zoner. För vårt avlånga land har ju många olika zoner.
Som vi har nämnt ett antal gånger här i podden och på lite andra ställen så är ju Nicole och jag zonsystrar.
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 Zone sisters, zone sisters.
Ja, men du, jag tittade faktiskt närmare på zonerna när jag satt och skrev om det i min bok. Och då inser ju jag att jag är nog egentligen zon 2.
Va? Du landade ju precis i att du är zon 3.
Ja, jag vet, men jag tror att vissa delar av min trädgård är zon 3. Eftersom jag ligger i en grop. Så att mina grannar är nog zon 2 och jag är liksom 2,5 och så på de värsta ställena är jag 3.
Men liksom enligt zonkartan, för man kan ju gå in på zonkartan.se och skriva in sin adress för att se liksom rent bara på kartan vilken zon man tillhör. Sen så kan man ju ändå ha olika zoner i sin trädgård. Men på kartan, var är du då?
Ja, då är det ju tyvärr zon 2.
Zon 2?
Ja.
Men då sagt, är vi ju inte zonsystrar.
Nej, jag vet, men alltså rent enligt zonkartan är vi ju inte det. Men jag tror att vi ändå är det. Eftersom jag bor i mitt köldhål. Mm, så tror jag ändå att det blir. Mm. Så vi säger att vi är det helt enkelt. Mm.
Men för folk som inte kan det här med zoner. För att det, är ju det finns ju massa saker som påverkar vilken zon man är i. Som sagt, inte bara faktiskt kartan. Man kan ju få en vägledning genom att se på zonkartan.se. Men som du nämner nu, som inte kanske alla hänger med i, varför är det då olika i din trädgård?
Ja, men det kan ju bero på, alltså om man pratar specifikt om min trädgård så handlar det ju om att vi har en bäck som går igenom trädgården som kan påverka mikroklimatet. Vi ligger på i en dal, så vi har 2 kullar på var sida om trädgården, vilket gör att det förmodligen blir någon form av kall ras när det är kallt. Sen så varför den ena delen av trädgården är mildare, det är ju för att vi har nästan som en, alltså vi har 2 stora huskroppar som är i, de är ju byggda i suterräng, så att både ladan och boningshuset har ju tjocka stenmurar ner till. Och de stenmurarna fungerar ju som element, så att de påverkar ju när solen lyser så värms de upp, och då påverkar ju de mikroklimatet på vår lilla innergård, kan man ju nästan kalla säga att det är. Så att därför är det lite olika. Medan i köksträdgårdsdelen där är det ju mer öppet och utsatt för väder och vind. Så att därför skiljer det sig i min trädgård. Men sen kan det handla om att man bor på norrsidan av ett berg, till exempel. Så att man har solen väldigt kort. Hade man bott på södersidan så hade man haft solen liksom hela dagen istället. Så det kan ju påverka jättemycket. Mm. Om man tittar på zonkartan så kan man ju se att runt kusterna är det ju mycket mildare. Och på Öland och Gotland som är öar, där är det ju väldigt mycket mildare. Det är ju precis som nere i södra delarna av Skåne. Så att bo nära vatten påverkar. Att bo vid, alltså just när det är berg och dal och sånt påverkar ju också. Inland, kustnära.
Och även så som jag bor ju i Stockholm. Då värms ju det upp här av alla husen, att det är tätt befolkat. Och människor och asfalt.
Ja, all den här mörka materian, alltså materialet, det suger ju åt sig värme från solen. Så det är ju också därför man behöver de här träden som jag pratar om, alltså krontäckningen i staden för att kyla ner det.
Men det är ändå intressant då, för hur många mil är det mellan oss? 52 kom fram till, eller?
Ja, 52-53 mil, något sånt.
Och jag bor då vid Stockholm, närförort i Stockholm, och du bor i Skåne. Och ändå har vi då snarlik zon. Vi trodde att vi var zonsystrar. Nu gjorde du mig lite besviken här, Linnea. Jag var så här, hon är min zonsyster.
Ja, men alltså vi kan ha en flytande relation där.
Men jag tror ju att i vår trädgård så har jag också lite mikroklimat på vissa ställen. Dels så är det väldigt tätt bebott där jag bor. Alla tomter har ju då häckar runt omkring. Så det blir väldigt skyddat läge. På vissa ställen i trädgården blir det väldigt skyddat, att man får ett mikroklimat och lite helt enkelt mildare. Precis som du nämnde där, det finns ju olika sätt man kan skapa mikroklimat på i sin trädgård. Du nämnde det här med att man kan jobba med sten för att värma upp. Man kan ju jobba med murar också för att mura in ett rum och göra så att man får en möjlighet att kanske odla lite mer exotiska växter än vad zonen annars tillåter.
Och man kan ju också använda sig av vegetativt material, alltså häckar, buskage, andra växter som du vet klarar zonen, som kan skydda de lite mer känsliga växterna. Och sen så påverkar det ju också vad du har för typ av jord. Alltså har du tung lerjord, den blir väldigt kall och håller mycket vatten. Och då är det många växter som inte pallar det, för deras rötter ruttnar bort. Medan har man sandjord så rinner vattnet bort, och då klarar växter som kanske egentligen inte skulle vilja växa där, klarar sig för att vattnet försvinner.
Kan inte du berätta hur du gör när du tar reda på vad det är för jordmån i en trädgård?
Jo, Nicole, det kan jag göra. Alltså först och främst så tittar jag jättemycket på omgivningen. För att det kan berätta lite för mig vad det kanske är för växter som trivs där. Och då kan jag liksom kanske tyda, ja, men här skulle det kunna vara sandjord eller så. För att man har lite sådana.
Men det är för att du kan.
Ja, jag vet.
Men om man inte kan, för att jag menar, det finns ju visarväxter som kan visa på att, ja, men här är mycket näring eller här är det si och så.
Mm.
Men då behöver man ju ha en kunskap om
precis
detta.
Och om man inte har kunskap så då tycker jag att man går ut i sin trädgård, man har en grävspade med sig och sen så gräver man ett hål helt enkelt. Och då kan man kanske två-tre spadtag djupt. Och sen så tar man upp lite av den jorden som är längst ner i botten på det här hålet då. Och studera det lite. Det kan hjälpa att man till exempel fuktar jorden med vatten eller att man bara sprayar den lite för att se hur den håller ihop när man trycker ihop den. Jag brukar ta upp jord, fukta den lite och sen så rulla jorden mellan mina handflator. Och smulas den bara sönder och det är lite större gruskorn i och sådär, då vet jag att den förmodligen är ganska sandig då. Och om den håller ihop så vet jag att det finns en viss procent lera i den. Sen kan man se hur mycket lera beror ju på hur stabil den här korven som man rullar ihop mellan handflatorna blir. Alltså kan man rulla den väldigt, väldigt tunn och den fortsätter att hålla ihop, då har man ganska mycket lera. Du har ju lerigt hos dig.
Tänkte precis säga det.
Ja.
När jag rullar min jord, då kan jag ju få den till nästan en millimeter tunn. Så det är liksom, längst ner har vi verkligen så styv lerjord.
Men betyder det att jag kan komma och göra keramik hos dig?
Du är välkommen. Nej, men så brukar jag ändå säga så här, när man ska hitta det här, om man inte vet vad man har för jord. Om man ska ha någon jämförelse, att man kan ju tänka då, känns det som att man har sand på stranden som rinner mellan händerna, eller känns det som att man är och ska på drejkurs och har en lerklump i handen?
Mm.
Två extremiteter såklart.
Ja, precis.
Men det ska man också tillägga, bara för att man har det ena eller det andra så kan man ju ändå jordförbättra och skapa andra förutsättningar. Så att det är inte så att man, ja, men till exempel i vår trädgård, min mamma planterade ju lavendel här. Lavendel vill ju inte ha en styv lerjord, den vill ju ha väldränerat. Och
men den ser ju ut att stormtrivas ju.
Ja, alltså så här. Ja.
Den är ju ganska tät och fin.
Ja, men den är ganska tät och fin och den har vuxit ganska många år. Men den är fortfarande inte sitt liksom finaste jag. Som när man kommer till andra platser. Man kommer på Österlen och det är bara lavendel. Nej, men så är det ju inte.
Lavendel som är 2 meter hög.
Ja, nej den kämpar lite. Så att, där måste jag ändå säga. Där har vi liksom mamma och nu även jag då jordförbättrat varje år. Genom att tillföra till exempel mull på våren. Att man har komposterat kogödsel eller också sånt barkmull på våren. Och så efter många år så har ju liksom jorden blivit mer lucker. Så att den blir inte sitt finaste jag. Men man kan ju ändå försöka skapa förutsättningar för att få en växt som egentligen inte tål jorden att trivas där. Men då behöver man gulla lite.
Ja, men vad skulle du säga är fördelen med lerjord? Alltså, finns det några fördelar? För att...
Ja, men att det är mycket näring.
Ja, precis.
I vår trädgård, det finns mycket näring och det finns mycket fukt i jorden. Så att det finns mycket växter att välja på.
Behöver du stödvattna mycket på somrarna och så, eller slipper du det?
Nej, alltså våra perennrabatter på våren, liksom jag klipper ner, gör en vårstädning, tar bort ogräs, lägger på lite kogödsel och barkmull. Och sen gör jag nästan ingenting mer under hela året. Om det inte är de här riktigt torra perioderna, då vattnar ju. Men de har etablerat sig så fint och det finns ändå liksom fukt långt där nere. Och du har ju tvärtom, du har inte alls lera.
Nej, vi är ju definitivt inte jordsystrar.
Nej,
det kan vi säga. Vi är inte jordsystrar.
Vi är inga systrar längre, det känns jättetråkigt.
Nej, men okej, okay. Vi tar tillbaka. Vi är zonsystrar. Nu har vi bestämt det.
Okej, okay. Du får jobba på det. Skapa mikroklimat i hela trädgården så att...
Nej, jag river
tvärtom.
Ladan.
Du måste, ja, men, tvärtom. Du ska inte ha sånt på. Du får göra sämre förutsättningar.
Ja. Ja.
Jag kan ställa mig med någon blåst, en stor fön och bara...
Eller så får du hacka zonen och bli zon 2.
Ja, och det gör jag ju lite grann också. Så att absolut, jag kan bygga en stor mur runt hela trädgården. Ja.
Och tittar man på vad vi har för växter så är det ju mycket liknande. Jag har ju då sandjord och det är ju som att gräva i skånskt smör. Alltså det är så härligt att gräva i. Det är inte tungt överhuvudtaget och väger inte så mycket. Men det är näringsfattigt.
Mm.
För att sandjord håller inte näringen, den håller inte vattnet heller. Så att det jag måste göra är ju att jobba jättemycket med att tillföra organiskt material, löv och... Alltså när jag tar hand om min rabatt på våren, då klipper jag ju ner alla perenner och strösslar det ut i alla rabatter så att maskarna ska ha något att jobba med. Och sen så lägger jag på kogödsel och jag lägger även på matkomposten. Och alltså jag måste addera väldigt mycket för att kunna få en bra jord som håller näringen. För gör jag inte det, då blir det ju väldigt, väldigt magert. Och sen, det finns ju växter som trivs med mager jord. Men de flesta vill ju ha lite näring. Så att jag behöver tänka på att tillföra det. Men sen så ska jag ju inte tillföra för mycket. Som jag gödslar ju aldrig på hösten. För att det kommer ju bara rinna rakt ner i grundvattnet. Och bidra till övergödning i våra bäckar och så. Så att det gör jag inte. Om det inte verkligen är att jag planterar någonting speciellt. Som till exempel vitlök, den gödslar jag lite grann när jag planterar den. Men inte annars. Eller på
men det är inte så djupt ner heller.
Nej, precis. För att... På lerjord kan det ju vara en fördel att kanske gödsla på senhösten. För att den ska liksom, den suger åt sig näringen, det lakas inte ur. Medan sandjorden bara släpper näringen, så är den borta. Så det är liksom ogjort jobb att släpa dit massa kogödsel på hösten. Men andra fördelar med sandjord är ju att du får ju ett litet bättre... vad ska man säga, mikroklimat, just det där att du kan ha känsliga växter. För vi har ju mest nederbörd när det är som kallast i Sverige. Så kul har vi det. Och det innebär ju att då är det många växter som står med blöta fötter som fryser. Så att det är ju också det där, vad tål växterna, alltså hur mycket kyla tål de och så. Och då kan man... ha lite känsligare växter som kanske inte riktigt hade trivs. De kanske inte hade trivs i din trädgård för att det blir för kallt om fötterna och de kanske hade frusit sönder. Rötterna hade ruttnat. Medan samma växt hade trivts i min trädgård därför att vattnet stannar inte där på vintern utan det försvinner iväg. Så det är ganska varmt och milt för rötterna att utvecklas.
Jag testar hela tiden sånt som egentligen inte trivs här. Det är lite
men det är ju enda sättet att lära sig på.
Ja, alltså jag vet ju när man läser om växter och när man jobbar med växter vad de gillar. Men ändå tycker jag det är spännande att testa att gå emot det. Till exempel, jag älskar stenkyndel. Mm. Älskar. Och ja, den älskar inte styr och jord.
Jo, den älskar dig.
Men jag hoppas på att den älskar mig och att den därför ska fortsätta växa. Nej, men jag planterade in det för nu, vad är det då, 2 år sedan. Några stycken. Och kanske hälften överlevde.
Mm-hmm,
och då förra året så beställde jag jättemånga. Living on the edge. Så nu ska vi se hur många som har överlevt i år. Jag vill verkligen ha stenkindel. Jag tänker att jag ska, precis som med lavendeln, jobba in den på sikt.
Ja, alltså, för att i slottsträdgården där jag jobbade innan, där hade vi satte ganska mycket stenkindel längst med guldrabatten, som är den rabatten som går i mitten av trädgården. Och där i slottsträdgården är det ju lerjord, fast den är ju väldigt, väldigt arbetad. Det var ju en gammal plantskola där back in the day och så. Så att man märker ju vissa delar av trädgården är det väldigt tungt att gräva. Och sen andra delar är det inte det. Så att den är ju otroligt bearbetad, den här jorden. Men det jag har märkt är att när stenkynden får växa verkligen i kanten av rabatten, i anslutande till en grusgång, så får den ju den där dräneringen den behöver.
Mm.
Och att den blir bakad av solen. Så att så tycker jag att där har den gjort bra ifrån sig, just därför att den förmodligen får hjälp av att den är precis vid grusgången.
Gud, vilket bra tips. Jag måste skaffa lite fler grusgångar bredvid mina rabatter där jag har stenkynden. För att jag har de rabatterna där jag har i. Det är dels så att det ska så här rama in och fluffa till våran stora altan, så att den ska liksom bli lite mjukare. Och då är det 2 eller 3 plantor kanske som är mot grusgången, men sen är resten mot gräsmattan.
Mm.
Så därför har ni inte de förutsättningarna.
Men du, Nicole, vågar du erkänna hur många du har köpt? Kommer det bara vara stenkindel i hela trädgården?
Nej, men vad köpte jag? Kanske 50?
Herregud, vad ska du ha alla dem?
Jo, men dels har jag det i en rabatt som ska liksom då mjuka till och lomma till runt altanen. Sen så har jag också hål, planteringshål i altanen. Och i ett av dem så växer det ett blodplommon.
Just det. Mm.
Hollywood heter sorten. Det tycker jag är lite kul, för att Andreas har ju bott i Hollywood. Så det är liksom lite en hommage till honom. Efterkonstruerad sanning. Och då tyckte jag det är fint att ha den där. Och sen har jag planterat den runt perukbusken. För att jag tänker att det ska vara fint att ha den där. Efter att tulpanerna, för tulpaner är så otroligt vackert att ha ihop med perukbusken. När den börjar få sitt bladutspring. Och sen så efter tulpanerna så vill jag då att stenkynden ska göra ett jobb där runt omkring. Det kräver ju en del plantor.
Ja, men de som inte vet vad stenkyndel är för något, så är det ju som ett romantiskt ljusblått eller vitt litet moln. Alltså den är ju otroligt romantisk, och det är ju därför den passar så bra med perukbuske, för det är ju också en väldigt romantisk buske ju.
Mm.
Det är också en av mina favoriter. Mm. Fast jag har inte en enda här hemma.
Nej, men du borde ju verkligen ha det. Du som har väldränerat.
Ja, men jag tänker i köksträdgården där jag har grusgången. Den vill jag ju ha väldigt romantisk, och den försöker jag ju förändra varje år och sådär. Men jag har ju insett att jag kanske inte har så mycket tid att hålla på med bara annueller. Så nu håller jag på att göra om den här romantiska grusgången till växthuset till en perenn romantisk grusgång.
Mm.
Till växthuset. Så att stenkyndel, oh yes, jag kanske kan få några av dig om du inte får plats med dem i trädgården. Men vilken är det du gillar? Är det den vita eller den blå? Eller?
Ja, den rena sorten. Mm. För att den som jag tycker är fin, den är vit under sommaren. Och sen på hösten så skiftar den om till lite blått.
Mm.
Det tycker jag är fint. Och då tycker jag det är fint att ha med mörkbladiga växter till exempel. Och jag håller med dig om att den är romantisk. Men perukbusken för mig tycker jag, vad ska man säga, ger lite mer dramatik och lite mer tyngd. Och då tycker inte jag att den kombinationen blir så romantisk. Jag försöker alltså inte jobba emot romantik på något sätt.
Jo, erkänner.
Men jag tycker om att balansera. Jag tycker inte om när det blir för gulligt och romantiskt. Jag gillar liksom inte det. Då försöker jag få in till exempel gräs eller silvriga växter eller mörkbladiga växter. För det tycker jag ger en mer tyngd eller lugn eller liksom kontrast till kanske pastelliga söta växter.
Mm. Ja, men där ser ni att man kan ju tycka olika om växter.
Mm. Jo, men jag tror också, vet du varför jag också nog tycker om den så mycket? Det är för att många av mina trädgårdar som jag ritar kan bli ganska stilrena i liksom när det kommer till konstruktioner och material. Och då älskar jag att kontrastera det med mer fluffighet och yvighet och lite kanske då mer romantiska växter. För att man får en fin kontrast till kanske lite hårdare element.
Mm.
Ja, men gud, vi kan ju snöa in oss så länge som helst på det här.
Emellan Nicoles och mina jordmåner så finns det ju också allting där mitt emellan ju. Men det viktiga är att man gräver och kollar. Vad är det man har? Känner efter. Givetvis så kan man skicka iväg till ett labb och få det jordtestat också. Då får man ju reda på exakt hur många procent man har av de olika jordmånerna. Man kan få reda på pH och så. Så att det kan det ju vara värt att prova. Men det som är viktigt att tänka på är att det kan ju vara väldigt olika i olika delar av trädgården. Så att man inte tänker att ja, men bara för att har man en liten trädgård så kanske man kan anta att det ser likadant ut överallt. Men har man en stor trädgård eller en stor tomt, då kanske det skiljer sig. Så ut och gräva och kolla.
Men Linnea, du nämnde det här med pH-värde.
Ja, har man kunskapen så kan man ju kanske se på växterna som växer där vad det är för pH som finns. Men för de som inte har den kunskapen, vilket är de flesta såklart, även jag ibland, så finns det ju pH-mätare till exempel. Och då är det en liten mackapär som mäter, man sticker ner den i jorden och sen så mäter den vad det är för pH. Och för alla er som är jätteduktiga på kemi och sånt så det är ju någonting med joner och det ena med det fjärde som avgör någonting om vad det är för pH. Jag kan inte den biten. Jag fick göra om min sån här marklära tenta 3 gånger tror jag på Alnarp. Men det var också min enda tenta jag gjorde om. Ja. Men det var jävligt svår. Men vi hade en jätterolig lärare. Dels kan man ju använda en sån mackapär. Jag tycker det är ganska smidigt att ha med sig för då kan man ta med den ut till kunder och få svar direkt. Och sen så, men man kan ju också då skicka iväg det på labb, som jag berättade om innan. Och sen så finns det ju såna här små stickor.
Lackmuspapper.
Ja, har du använt dig av det?
Nej.
Muspapper.
Lackmuspapper.
Men är det gjort av möss?
Ja.
För då, nej. Usch, vad hemskt.
Nej, men då kan man ju man sänker ner det. Man gör ju även det när man kollar pH-värdet i en pool till exempel.
Ah.
Så kan man sticka ner. Och då färgas ju pappret beroende på om det då är neutralt, basiskt eller surt. Och de flesta växterna, trädgårdsväxterna, trivs ju i mer neutral jord.
6-7?
Mm. Och allt under typ 3,5 och över 8.
Det går inte att leva där då?
Nej, det är svårt. Men jag tycker det är häftigt också för vissa växter ändrar ju färg beroende på vad det är för pH. Till exempel vissa sorters hortensia. Det tycker jag är så vackert i Norrvikens trädgårdar när de har hela det här hortensiarummet. Ja, det kallas väl inte för hortensiarummet men de har de här liksom inramningen av hela rummet med hortensia. Och hur den då skiftar mellan rosa och blått. Och blir det basiskt så blir det blått. Eller har jag fel? Visst är det så? Basiskt blir blått. Och rosa, då är det mer neutral.
Alltså Nicole, jag kan inte ens höger och vänster, så att det här, jag kan tyvärr inte svara på.
Okej, ja men ta inte allt det jag säger då helt ordagrant. Men
det påverkar.
pH i jorden påverkar i alla fall färgen på hortensian.
Ja men det kanske någon vet av våra lyssnare och kan skriva in och berätta för oss. För då kommer vi aldrig glömma det.
Ja, nej men det är ju kul sätt att kunna leka lite med naturen också.
Ja, och jag menar man kan ju påverka pH såklart. Är det så att man bara måste ha blåbär? Till exempel, amerikanska blåbär är ju inte riktigt lika känsliga, men de föredrar ju åt det surare hållet. Mm. Men om man vill ha riktiga svenska blåbär till exempel, då måste man ju skapa en miljö som funkar för dem. Och har man en trädgård som är neutral, ja, då måste man addera. Så då kan man ju bygga upp en miljö som är mer åt det sura hållet. Så att det finns ju alltid sätt att göra det på.
Men vad använder du för jord då när du ska tillföra mer sur jord?
Ja, men då kan man ju använda, dels kan man ju bygga upp ytan med torvblock, för då blir det ju genast surare. Och sen så finns det ju mycket jord.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Blandningar för växter åt det surare hållet som man kan fylla på med. Och sen så kan man jobba med att man blandar i spån. Från gran till exempel, alltså sånt här som man har kutterspån och sånt som man har hos hönsen eller om man har en häst och så. Det avger ju också surt. Mm. Så att man bygger upp jorden precis som alla andra jordar. Men då är vi tillbaka på det här med ståndort, att så fort du börjar trixa med ståndorten, då blir det ju inte en lättskött trädgård.
Nej.
Så att det är ju därför, ska du ha någonting som inte är naturligt för platsen, då innebär det mer arbete.
Mm.
Men det kanske, du kanske har hur mycket tid som helst och jättemycket glädje för att lägga i trädgården. Så då ska man ju bara tuta och köra.
Men man kan ju välja några. Om man känner sig att gud, de här, för både hortensia och magnolia till exempel, vill ju också ha lite surare jord. Och om det känns som att man verkligen får in det, kanske är värt att man gullar lite med dem.
Ja, och så väljer man en undervegetation som också vill ha sur jord, så får du ju, alltså då får du ju, då täcker du ju ytan med någonting vackert också. Och så släng in några amerikanska blåbär i blandningen också, så får du vacker höstfärg och så lite bär och så.
Ja, de får ju fin höstfärg.
Oh, ja, mycket vackert.
Men sen finns det ju också vissa, man kan ju också se till exempel om man har stora träd eller buskar på tomten som har just det här som du pratade om, bara finns för växter på platsen. Men om det till exempel är mycket barrträd, när de bären faller ner så gör ju de jorden surare.
Absolut.
Så där kan man ju få en liten sån, vad har vi för jord här under de här träden? Och troligtvis är jorden sur för att vi har mycket barr. Samma sak med tuja eller ekblad gör också jorden sur. Så har man det så kan man ju, har man ju troligtvis surjord där under.
Ja, och det är ju verkligen, som man säger på engelska, a telltale sign.
Mm.
Alltså man ser, den där visar mig att det här är surjord. Mm. Så att titta på omgivningen. Och jag menar, efter varje julafton, shoppa ner julgranen och lägg den i den här surjordsrabatten.
Hur gör du då? Har du en sån kompostkvarn?
Ja, och där finns det ju olika varianter, dyrare och billigare och så.
Mm.
Vi har köpt en från, alltså, jag är ju gift med en man som är bra på att göra research. Jag är sådär, jag går på känsla. Medan han gör sin research. Och Biltema, alltså nu, vi är ju inte sponsrade av Biltema här, men jag vill ändå slå ett slag för att Biltemas postkvarn är faktiskt väldigt bra.
Mm-hmm. Kanske jag ska köpa den. Eller först ska jag kolla om jag kan hitta någon begagnad.
Ja, det är ju det absolut bästa. Mm. Men det, vi gjorde inte det, så att vi kände att nej, nu kör vi en ny. Och där handlar det ju om att man får ju inte sätta i för tjocka saker, för då fastnar det ju direkt. Så att en julgran...
Bara grenarna då?
Så då blir det ju grenarna. Sen får man också tänka, just gran är ju lite så här, den har ju kåda, så att den kan bli väldigt kladdig och kåda igen kvarnhjulet, eller den här malningsfunktionen. Så att jag hade nog bara klippt med en sekatör och en grensax och en såg och gjort... Alltså jag menar, om du lägger några stumpar av julgranen i rabatten, så den kommer ju ändå förmultna till slut. Ju, så att...
Till slut. Och till slut. Så har du en julgran i rabatten.
Nej, men det är några sätt man kan tänka kring pH helt enkelt.
Mm, det är jättebra, jag ska börja göra det med min julgran.
Mm. Jag tänkte men har precis du att det är för sent. En surjordsplantering då?
Vad sa du?
Har du en surjordsplantering?
Nej, men jag har ju blåbär.
Ah, ja, ja. Mm.
Som inte är planterade i surjord. Men vi pratade om det häromdagen innan. Då sa jag så här, men jag får ändå blåbär. Mm. Då sa du, men tänk hur mycket mer skörd och blåbär du hade fått om den hade haft ännu bättre förutsättningar. Ja. Så då kommer det lätt bli en grangravplats därunder nästa år.
Jag tänker på, har inte du massa grannar eller dina barn, kompisar som har typ hamstrar och kaniner och allt sånt, som har sånt strö i sina burar?
Nej.
Nej, nej. Men... annars hade du ju kunnat be grannarna att lämna, när de rensar ur burarna, att lämna det till dig. Och så kan du ju lägga det på dina blåbär, så har du både gödsel och strö då som är sur som påverkar.
Det är bra ju. Jag kan lägga ut det i vår enskilda grupp. Kommer få jättemycket skit här ute på.
Tydligen är ju hamsterbajs otroligt potent. Riktigt bra.
Gud vad bra. Ja. Detta ska jag, eller kanske Flora ska få en hamster. Hon har tjatat om det så länge.
Jaha.
Ja. Så får det kanske bli. Mm. Men okej, vi har pratat om pH, vi har pratat om jordmån. Och sen har vi också solens instrålning på platsen.
Mm.
Hur det påverkar ju också hur många timmar sol det är.
Hur brukar du tänka där när du går ut till kunderna?
Bästa tiden att se hur många timmar sol det är i en trädgård när man gör en sån här solstudie. Den solstudien brukar man ju göra då när det är vårdagjämning eller höstdagjämning. Alltså när dagen och natten är lika lång. Vilket brukar vara då i mars och september. Men det är ju inte alltid man har möjlighet att mäta hur många timmar sol det är där då. Bästa tycker jag är att man kan bo in sig i en trädgård ett år. För då vet man ju exakt hur många, då kan man ju mäta hur många timmar sol varje plats har under olika tillfällen under året. Men om man då kanske precis har flyttat in och man vill också skapa en trädgård och inte vet om det, så blir det ju lite svårare. Då får man liksom dels utgå från väderstrecken, titta runt. Vad finns det runt omkring som kan skugga med hus och grannars träd? Omgivningen helt enkelt. Och jag har ju en sån app på min mobil som heter Sunseeker. Inte heller något betalt samarbete. Och då kan man ju hålla upp den. Håller man upp mobilen där man står och då visar den hur soligt det är under olika tidpunkter på året. Då brukar den visa vårdagjämning, höstdagjämning och sen så mitt på sommaren då, slutet på juni ungefär. Så då kan man se, om jag håller upp den så och så är det ett träd där, då kan jag se okej, men då kommer det skugga. Så då får man liksom klura ut ungefär hur många timmar sol den här platsen kommer få baserat på det här. Men det bästa är om man ändå kan följa solen under ett helt år och se hur det faktiskt är. För det kan ju vara så att, där är ett träd. Men det kanske är en glipa mellan två grenar där solen kommer in jättefint. Och sånt kan ju vara svårt att förutse. Hur gör du?
Ja, men det, som du säger där, alltså det bästa är ju att bo in sig och faktiskt se hur det fungerar i trädgården.
Mm.
Nej, men det jag brukar göra, eller brukar och brukar, men jag, ett sånt, om man inte vill, för kostar den appen någonting eller?
Ja, fast inte så mycket.
Nej, men om man inte har en app, då kan man ju också, givetvis ungefär vid samma tidpunkt, alltså mars, september, att man går ut, som till exempel när jag skulle mäta vår skuggigaste del i trädgården, det är bakom vår gigantiska lada. Och först tänkte vi fortsätta grönsakslandet där, och så tänkte vi bara, aha, kommer vi ens vara möjligt att odla någonting här? För att de flesta grönsaker vill ju ha mer än 8 timmar sol. Vissa tål ju under, ja, mellan 4 och 6 timmar, men de flesta vill ha mer sol. Så då tänkte vi, okej, hur tar vi reda på detta då? Och detta var nog innan apparna fanns. Det är ju ändå 13 år vi har bott där.
Mm.
Men då satte vi ner en bambukäpp där solen var, alltså där solen var klockan 12 på dagen. Och sen så kom vi tillbaka till platsen en timme senare, och så satte vi en bambukäpp där solen var klockan 1, och sen en bambukäpp där solen var klockan 2, och sen så, och så vidare. Och då kunde vi se att, ja, okej. Från klockan 2 på dagen i mars så har den här platsen ingen sol whatsoever. Då kanske man inte kan odla det så mycket. Vi sket ju det och odlade ändå, därför vi ville ha så mycket grönsaker som möjligt. Men då anpassar vi det till att ha kryddor, persilja, alltså sådana bladgrönsaker. Sallad behöver ju inte mycket sol heller.
Nej, men du säger ju från klockan 2 då, att då var det ingen sol whatsoever. Mm. Men hade ni då sol från tidig morgon?
Ja, inte jättetidig, men kanske från 9 eller något sånt. För att vi har ju en häck också. Vi har ju liksom den här kullen som solen måste upp över innan. Mm. Så att vissa delar av vår trädgård får ju sol när solen går upp. Och andra delar, framförallt där då, som vi pratar om nu, där behöver den liksom ta sig förbi en backe för att...
Mm.
Så att vi ligger.
Men då hade ni ändå 5 timmars sol.
Ja, så att det gick ju odla där, men, men sen ville vi ju ha växelbruk, och potatisen mådde ju skitdåligt. Och liksom, så att och det är ju där vi har skapat vår svampträdgård istället, för svampar vill ju ha sol. Nej, svampar vill ju ha skugga. Så att man får kapitulera ibland och bara, nej, här går det inte att ha köksträdgård. Då gör vi något annat.
Men också, kan vara bra att känna till hur många timmar sol... Förlåt, jag visslade när jag pratade för dem. Det kan också vara bra att känna till hur många timmar sol det är då, som klassas som skugga. För att jag har träffat folk som säger, jo, men det kommer sol hit. Visst är det sol här? Jo, det är sol. Det brukar vara sol liksom på morgonen. Okej, men hur många timmar är det då? Ja, men kanske man får komma fram till 3 timmar sol. Men då klassas det ju faktiskt fortfarande som skugga. Mm. Så 0-3 skugga, 3-5-6 halvskugga, och över 6 timmar uppåt så har man ju sol. Så man behöver ju hitta växter som tål platsens förutsättningar när det kommer med sol eller skugga. Men en sak som jag tycker är intressant är ju här med vårlökar. För att man kanske tänker så här, men det här är ju en skuggig plats. Den här rabatten har ju alltid skugga, för jag har en häck. Och så har jag det här trädet som skuggar platsen. Så att nej, då kan jag nog inte ha några vårlökar. För de flesta vårlökar vill ju ha sol. Men om man då tar tidiga vårlökar innan bladutspring och innan liksom buskar och häckar och träd har fått blad, då kommer ju solen in mer än vad den gör på sommaren. Så då kan man ändå få till att kunna plantera vårlökar där. Jag har ju en sån skuggig plantering där jag har vårlökar. Den är inte skuggig på våren då, men den blir skuggig sen.
Ja, men det är väl, egentligen är det ju bara en huskropp kanske som är mer, alltså, nu är det skugga här, det kommer alltid vara skugga här. Men just att allt levande material är ju mer...
städsegrönt, alltså tuja,
häck. Ja, precis, en idegranshäck är ju också givetvis alltid skuggig. Men det finns hopp.
Det finns ju så många otroligt vackra växter som trivs i skugga. Har du någon favorit förskugga, Linnea?
Ja, alltså om man tänker just det här lite torrare, åt det lite torrare hållet, så tycker jag att, alltså, det är många som inte tycker om jättedaggkåpa. Jag har i perioder inte tyckt om jättedaggkåpa.
Mm.
Men jag, alltså den är så jäkla tacksam. Och om man bara gör som man ska med jättedaggkåpa, att man klipper ner den, alltså man kör Chelsea chop, att man klipper ner den helt längs med marken när den är som finast, då håller den sig snygg och vacker året runt. Annars har ju den en tendens att få mjöldagg och sådär och se ful ut. Men det är ju också, den är ju en fantastisk kantväxt och romantisk skulle jag säga. Och den trivs helt okej i skugga faktiskt. Sen så tycker jag kaukasisk forget me ej är också en sån favorit.
Mm, den är så...
gärna varierad. Det är så fint med dem. Lite så vitt i bladen. Det är ju typ den enda varierade jag gillar förutom några av hostorna som går mellan grönt och blått. Men de två är såna go-to. Och sockblomma. Jag hade inte klarat mig utan sockblomma.
Vilken sockblomma tycker du bäst
alla,
om?
Alla.
Men jag tycker själv, om den ju...
Ja, alltså de som är åt det röda och rosa är ju vackrast. Men den gula är också vacker. Alltså.
Mm. Det som är lite tråkigt med den är att den är så himla långsam.
Ja, jag vet.
Men... Det är som hasselört. Hasselört är också en fantastisk, snygg marktäckare. Som får den liksom formstarka, blanka blad. Det blir så otroligt snyggt. Men den tar ju också några säsonger.
Mm.
Nu har jag börjat få en matta av det här. Och det har tagit 2 år i alla fall. Medan vissa marktäckare, som också är en skuggtålig, som jag älskar, det är ju Tiarella, spetsmössa.
Oh, den är fin.
Och särskilt sorten Spring Symphony som då får helt gröna blad.
Men du, den är väl också, den är ju lite så om det blir för torrt. Den tycker inte riktigt om det är
den,
för
nej, precis. Den ska inte ha torrt. Men nu är jag i min trädgård här nu, förlåt.
Just det.
För både hasselörten och spetsmössan vill ju inte ha det för torrt.
Nej.
Så det funkar i min skuggrabatt. Mm. Och skogsaster.
Ja, den är fin. Om man tänker på gräs så har vi ju en väldigt tålig rackare som är japansk starr. Den här Carex Ice Dance.
Mm.
Otroligt användbar. Den fyller upp snabbt och tål att stå i skugga. Den tål även lite sol. Och den klipper jag ju ner på våren bara tjoff, tjoff, tjoff med häckasaxen. Och sen kommer upp nya friska blad. Den är väl, och ankorna älskar att hänga i bland grästuvorna.
Har du den hemma?
Ja.
Var då någonstans?
Under min japanska, eller vad säger jag? Japanska. Under min katsura.
Ah, okej.
Okay. Yes. Men den är ju väldigt bra i stadsmiljö och så också. Just därför att den pallar lite torrare. Lite, alltså, inte de bästa situationerna. Men den kämpar på. Sen är ju inte det mitt favoritgräs, men den gör det den ska helt enkelt.
I skuggan.
I skuggan. Men har du några buskar? För vi pratade ju lite inför det här för någon vecka sedan. Att det är ju lite så, buskar, hur vill de ens ha det?
Skuggigt ja, och torrt. Men jag hade ju en, jag ringde ju dig och bollade lite för att vi hade ju hade en trädgård. Där vi har, där det var vattnet bara nu. Bort på 2 sekunder.
Mm.
Inte riktigt, men väldigt snabbt. Så det var liksom inga... det var väldigt torrt. Och det var skugga. Och där var en entrén. Och där ville jag ju väldigt gärna få in ett prydnadsträd. Som helst vid en entré vill jag ha ett prydnadsträd. Som både är prydnadsvärde liksom på våren. Och välkomna våren. Och sen så får den gärna ha en höstfärg. För att välkomna hösten. Men liksom torr skugga. Inte jättelätt med snygga träd måste jag säga.
Nej.
Vad har du för favorit?
Alltså träd vet jag faktiskt inte. Utan jag hade nog satsat på en prydnadsbuske som du hade kunnat stamma upp. För att bilda ett flerstammigt träd av. Och där tänker jag, alltså benved är ju kanske inte... min favorit. Men körsbärsbenved är ganska fin och den är väldigt tålig. av egen erfarenhet. Detta är inte något som jag har läst i böcker och så, utan hybridkejsarolvon är ju en sån som faktiskt tål jäkligt dåliga situationer. Om man tänker på hur den växer i Malmö på vissa ställen där den verkligen presterar otroligt, så är det liksom superpackad, torr jord, skugga nästan hela dagen. Så den hade jag sagt där till din kund, alltså ett vackert exemplar av den kanske hade kunnat vara något.
Ja, och den är ju härlig för den blommar ju på barkvist när det liksom inte är någonting annat roligt ute.
Alltså december till april om du har tur. Alltså det är, och doftar så otroligt gott.
Ja, den är fantastisk. Ja, men det är ett bra tips.
Men det är ju helt klart den svåraste situationen att hitta växter till. Också det här med halvskugga. För att då blir det så här, då kan du ju inte välja för mycket växter som vill ha mycket skugga, för blir det jäkligt stekande där på våren när trädet inte har några blad än, då kan det ju bränna sönder de här perennerna som kanske vill ha mer skugga än sol. Så att det är känsligt läge alltså. Mm.
Men också i det här trädgården så var det ju också då helt nyanlagt, så det är ju hårt kompakterad jord under. Så det gjorde ju det hela ännu mer komplicerat. Det kan ju också apropå jord och jordmån vara bra att känna till, att oftast när man köper ett nybyggt hus på en tomt så har de här tunga maskinerna åkt över marken väldigt mycket, så att det har blivit hårt kompakterat. Och då blir det ger ju svårare förutsättningar för växterna.
Ja, det kan ju vara en tragedi alltså. Det kan vara att du inte kan odla någonting där egentligen om du inte bearbetar den.
Luckra.
Ja, och bygga
uppåt. Eller bygga uppåt. Men vi har också nämnt det här med torrt och blött. Så att man behöver också ta reda på hur väldränerad en jord eller en plats är.
Ja, i de flesta böckerna om perenner till exempel så brukar det ju stå att den vill ha det väldränerat eller den vill stå fuktigt. Och hur vet man det? Mm. Hur brukar du göra, Nicole, när du testar det?
Ja, men jag brukar gräva en grop. Mm. Jag brukar gräva en grop på kanske 30 cm och gärna ganska bred, 30-50 bred. Och så fyller jag den med vatten och så väntar jag och ser hur snabbt vattnet rinner bort. Och man brukar ju säga att rinner det bort på ungefär en halvtimme så är det en bra dränering. Men rinner det bort snabbare än så, ja, då ska man antingen ha växter då som tål torka, eller så kan man jordförbättra, som tillföra mull som kan då hålla vätskan ner i jorden. Och då tvärtom, tar det liksom 1-2 timmar timmar för vattnet att rinna bort, ja, då behöver man också jobba med jordförbättring. Och det kan ju också vara så att man faktiskt behöver jobba i någon typ av dränering för att få bort vatten, om det faktiskt blir så att vatten blir stående på den här platsen.
Ja, men har du några sådana golden nuggets för en situation där det är väldigt torrt till exempel?
Ja, och för det kan man ju också, om man tänker sig en slänt, den sluttar ju. Så där blir det per automatik att vattnet rinner bort snabbt. Så det är ju oftast väldigt torrt i en slänt. Och där tycker jag om att ha stenkinde.
Alltså din bok borde ju bara ha haft en stor jävla bild på en stenkinde.
När du får ett exemplar och bläddrar så kommer du se några bilder på stenkinder. Nej, men jag tycker om krypmalört. Nana tycker jag också blir fin. Det blir liksom så här silvriga, fluffiga mål nästan. Så här silvriga. Den tycker jag också är väldigt fin. Sen tycker jag väldigt mycket om bergsormrot.
Ja.
Som får de här, den Rås. Superba.
Den kan ju bli ett ogräs om den trivs. Alltså, herregud.
Ja, men den är väldigt fin. Så den får gärna bli ett ogräs för mig. Och den tycker jag är väldigt snygg med lite så här barriga, yviga växter. Så att om man får den här bergsområten har ju sin liksom sina rosa, lite mer romantiska uttryck. Och sen så har man en bergstallar till det, eller något prydnadsgräs, eller den här, vad heter den, havtornhikull. Den här mindre silvriga sorten. Eller de är alla silvriga, men den är silvrig. Det tycker jag är ett väldigt snyggt komplement till den här lite mer rosa i en torrslätt.
Det har jag faktiskt inte tänkt på. Att den, för den har ju liksom sina spiror och som viftar i vinden. Men just till taggigt har jag liksom inte tänkt. För nu, det du beskriver känns lite taggigare på något sätt. Och spretigare. Och där, jag har inte alls... Ja, nej, spännande. Det är roligt när någon förklarar en... något som man måste liksom få upp i huvudet. Ja,
jag kan skicka dig en bild sen. Det finns med i boken också.
Ja, vad bra. Men jag tycker kantnepeta är en sån riktig trofast. Som bara står ut, klarar allt. Du klipper den två gånger Chelsea Chop så har du vackra blommor året runt.
Eller klipper du den två gånger?
Ja, men det här är södern. Här går det att klippa två gånger. Och ibland måste man ju det, för den är ju en thug. Alltså den tar ju över och lägger sig på alla andra växter. Så att den behöver man oftast. Och ja, den, alltså, den trivs den. Så har du sådana små bebisar i hela trädgården. Men det är bra, för då kan du ge bort dem i present. Brudslöja. Det är också en sån som bara står ut och bara frodas av det där torra. Och då tänker jag på den perenna och inte, eller man kan ju ha den annuella också. Den sprider ju sig också som tusan. Alltså har du det torrt, då vet du att du behöver inte förkultivera några brudslöjeplantor det året, för att du kommer ha sådana små fröbebisar överallt i hela trädgården. Och det adderar ju också till romantic. Trift är ju också en sån med sina små rosa bollar. Som också tål, det finns ju en hel del som tål det där riktigt karga, magra, torra.
Men en sak om kantnepetan där, för den tål ju även lerjord. Så den är ju faktiskt ett väldigt bra tips på om man vill få det här lavendellucken av lila liksom böljande blomställningar så. Då är den ett fint komplement. Visst, den doftar inte på samma sätt som lavendel. Om man jämfört med hur lavendeln trivs i vår leriga jord här hemma jämfört med kantnepetan, det går inte att jämföra. Det är precis som du säger, när kantnepetan bara väller över. Så jag klipper den bara då en gång, eftersom jag inte bor i Skåne.
Katterna gillar den också.
Ja, vår katt Monchi som vi hade, han satt alltid, men bara vid just en planta och åt på. Inte på de andra, det är som att han hade en så här go-to-planta att smaska på.
Alltså vind och sånt kan ju också påverka klimatet väldigt mycket i din trädgård. Och vi är ju ganska skonade för att vi bor i en grop, men det blåser ganska mycket här. Så de som bor uppe på höjden har det ju väldigt vindigt. Men vi har ett öppet fält framför vårt hus. Och därifrån kan det blåsa ibland, så... Så det, vi satte ju upp en bokhäck för att som kunde ta den här vinden, för att stoppa den lite. Och det har ju påverkat mikroklimatet i trädgården otroligt mycket. Så att jag menar, min perukbuske mår ju mycket bättre än vad den gjorde innan häcken hade vuxit upp och sådär. Så att för perukbuskar är ju, tycker jag, inte om massa vind. Man kan ju göra murar och man kan göra plank. Och det finns ju många olika sätt att stoppa vinden på. Man kan ju ha buskage också.
Jag brukar alltid ta någonting som kan sila vinden. Alltså som du säger, med häck eller någonting som inte blir helt tätt. För att om man sätter upp ett plank så kan det liksom komma kastvindar och vilvervindar. Och så kan det bli ett tvärtom-effekt nästan. Så att just som vindskydd, då brukar jag göra mer som ett spaljéplank. Alltså där det ändå finns lite luft mellan spjälorna så att vinden kan silas igenom. Men sen finns det ju som sagt vindtåliga växter. Silverpäron, alltså Nordens olivträd. Eller havtorn.
Rosa rugosa. resros. Mm. Mm. Den är ju också så här, ska man anse att den är invasiv, så det, vissa börjar ju säga att man ska plantera den. Men det finns ju sorter av den som inte sprider sig lika bra. Så då kan man ju sätta en häck av det istället. De älskar vind och tar mycket av vinden.
Så det finns ju massa vindtåliga växter. Men det behöver man ju också kolla helt enkelt. Är det en blåsig plats eller inte, så att man inte väljer en växt som är känslig för vind?
Ja, och det sista är ju just det här befintlig växtlighet. Vad finns omkring dig? Vad det är, jag menar, det kan ju vara ett ogräs till exempel, som kirskål, som bara tar över allt och växer in i varenda perenn och förstör och förstör och försvagar perennerna, så att de perennerna du planterar in inte orkar leva. Och det behöver ju inte vara ett så kallat ogräs heller. Såklart, det kan vara ett prydnadsgräs som, ja men till exempel Ice Dance då. Mm. Den sprider ju sig med små överjordiska utlöpare då. Och den kan ju också ta över väldigt mycket. Så vill du inte ha det där, alltså man behöver ju tänka på hur växten växer, på vilket sätt den växer. Är det underjordiska utlöpare, alltså rhizomer, eller ovanjordiska, eller är den klumpbildande? Frör den av sig mycket? Allt sånt där behöver man tänka på. Och med de befintliga växterna behöver man ju se hur de agerar. Om det kommer bli ett problem i rabatten eller inte.
Men hur brukar du tänka då när du ska välja växt till den platsen och det finns många konkurrenskraftiga växter?
Ja, men då måste jag ju välja något som kan klara av det, för att annars blir det väldigt high maintenance om du ska hålla efter det. Mm. Och egentligen just mot kirskål så är ju det enda jag vet som kan stå emot relativt bra, det är ju myskmadra. Den har en liten sån att den, där myskmadran växer, så har jag aldrig, alltså det är precis som att kirskålen bara såhär, okej, jag stannar här på min sida. Men nej, så att man får ju hitta sådana som kanske är lika konkurrensstarka eller att de är klumpbildande och att man i så fall håller åren, alltså att man rensar runt den klumpen så att den får utvecklas, men att och att man ser till att de andra växterna inte slingrar sig in i den klumpen.
Och hur tar du reda på hur konkurrenskraftig en växt är?
Jag tittar ju på hur de växer i olika typer av rabatter, hur de agerar.
Men om du inte hade jobbat med trädgård?
Nej, då hade jag ju fått gå efter vad jag kan läsa på nätet och i böcker. Mm. För det finns ju inget annat sätt. Alltså, det är klart att du kan gå i parker och se. Jag menar, mycket av den kunskapen jag har fått av perenner, det är ju för att jag jobbade i perenngruppen i Malmö, där vi jobbade på offentliga platser, i parker och så, där jag fick tydligt bevis på vilka kantväxter som var bäst att ha längst ut, därför att de tålde att trampas på, de tålde hundkiss och allt det där. Så att man lär ju sig av att jobba med sina växter. Det är ju det bästa sättet. Sen självklart kan man läsa sig till mycket, men att rent praktiskt jobba med det är det bästa sättet.
Men om man inte kan det så finns det ju bra böcker. Och sen så kan man ju också, det är klart, det finns ju vissa växter som är väldigt så konkurrenskraftiga. Till exempel höstanemon kan ju också bara ta över en hel rabatt. Men vet man om det, och man kan ju liksom dela på den då och dela med sig till vänner. Lägger upp någon grupp där man bor. Kommer ju någon gladeligen och hämtar.
Inte ett ont anandes.
Nej, men den är ju fantastisk tycker jag.
Ja, det är.
Men det är bara bra att känna till. Så att man ska liksom inte bara, oj vad härligt, nu har den blivit så här stor. Då får man inte bli jätteförvånad om alla andra växter inte.
Ja, och att man också tänker på avstånd från växt till växt, alltså CC. Mm. Alltså just att man ger dem utrymme att få bli stora och fina. Och har man befintliga växter så måste man ju ta hänsyn till dem också. Alltså den här busken, då, om jag ska plantera en ny buske, då behöver jag ju ha rätt avstånd emellan. Så att den nya busken, eller den gamla busken, inte skuggar ut den nya och sådär. Mm. Ja du, jag blir eld och låger här nu. Oh, det är så roligt.
Ja, det här avsnittet skulle ju bara bli en halvtimme idag, Linnea. Alltså... Jag sa ju att det inte skulle bli det. Det blir alltid så här att man nördar ner sig och pratar om favoritväxter och sådär. Ja, men ståndort, det är i alla fall A och O när man planerar sin trädgård.
Oh yes.
Mm.
Mycket, mycket, mycket.
En stor del av grundarbetet, att ta reda på vad som faktiskt trivs på platsen. Sen kan man ju strunta i det, men då blir det inte en lättskött trädgård och det kommer ju bli mycket kanske göra om, göra rätt. Mm. Och det kan ju sig vara en lärorik resa.
Mm. Ja, men det är klart. Alltså, mycket jag har lärt mig är ju att man har fått göra om befintliga rabatter som inte har funkat.
Mm.
Och så hitta en lösning. Ja, alltid lika mysigt att prata med dig alltså.
Ja, jättemysigt. Mm. Kommer jag att leva på ända tills nästa gång.
Ja, jag med.
Mm. Ska göra något kul tills nästa gång vi hörs?
Bygga på ödehuset. Jag tänkte inte skriva denna helgen utan jag tänkte bygga.
Mm. Det är skönt.
Det känns kul att få vara lite fysiskt aktiv. Mm. Du då?
Men man kommer ju också på, det är oftast då när man sitter eller när man jobbar aktivt med kroppen. Det är då man ibland kommer vidare i huvudet med saker som man annars sitter och jobbar med liksom intensivt.
Mm.
Jag ska inte göra något särskilt. Jag rullar på som vanligt. Jag ska rita trädgårdar och hänga med barnen. Och, ja.
Och sen kommer vi säkert höras 711 gånger.
Ja, så är det alltid. Det var ju lite fejk att säga. Vad ska du göra tills nästa gång vi hörs?
Du menar
om en kvart.
3 timmar.
Ja, men vi hörs snart, Linnea.
Ja, det gör vi. Och Nicole, jag vill vara din sonsyster. Så vi
får jobba på det. Vi behöver stämma det. Men du, puss och kram till dig och puss och kram till alla er som lyssnar. Och tack snälla för att ni lyssnar på oss.
Vi vill tacka Alexander från I skydd av mörkret för vår fina jingel. Vill du följa våran podd kan du göra det på Instagram. Där heter vi Dixon och Wilson. Vill du se våran podd kan du göra det på vår YouTube-kanal Dixon Wilson Podcast.
Och mer information om våran podd finns på www.dixonwilson.se. Och om du vill mejla oss så kan du göra det på hej@dixonwilson.se.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.